This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Palmemordet, Bo G. Andersson, del 2.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen.
Hörde de säga att det är Palme som är skjuten?
Mordvapnet med säkerhet är en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varandra.
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Innan vi börjar vill jag påminna om att vi inte längre finns på Facebook efter att Dan stängts av utan synbar anledning. Vi märkte också att Facebook tog mer tid än vad det gav exponering. Så den sidan är nedstängd för obestämd framtid. Istället går det alldeles utmärkt att kontakta oss på adressen poddenpalmemordet@gmail.com. Alltså poddenpalmemordet i ett ord, snabbelag@gmail.com. Uppdateringar och diskussioner om avsnitten hittar du numera i Studio Palmemordet på Facebook. Stort tack till den gruppen och till administratören Sven-Åke Österberg för att vi får berätta om podden där. Om du tycker om det jag och Dan gör och vill bidra till att vi kan komma ut under lång tid framöver så går det bra att donera en summa per publicerat avsnitt. Det gör du lättast via patreon.com/palmemordet. Alltså patreon.com/palmemordet. Vill du hellre donera via Swish så hittar du numret i avsnittsbeskrivningen. Idag ska vi fortsätta samtalet med Bo G. Andersson, författare och mångårig journalist på Dagens Nyheter. I förra avsnittet pratade vi en hel del om tiden strax efter mordet. Men även om det samarbete som DNs Ann-Marie Åsheden hade med Hans Holmér om att exklusivt få publicera spaningsledarens tankar och idéer. Vi fortsätter dagens avsnitt på samma ämne och jag frågade Bo om det någon gång uppstod en situation där Åsheden fick en version från Holmér och de traditionella reportrarna fick en annan version av övriga poliser. Alltså en situation som kunde bli en publicistisk konflikt.
Nej, inte riktigt på det sättet som jag kan erinra mig. Men det blev ju ett problem för chefredaktören när det började läcka ut att det här så kallade huvudspåret som ju Holmér kallade PKK länge. Man jobbar ju med det för fullt ifrån maj ungefär 86. Alltså det var ju den var inriktningen, ja, huvudinriktningen på mordspaningarna så att säga, från maj framåt. Det blev ju ett problem sen när det började stå klart där fram i slutet av augusti och september och kom ut uppgifter om att det var PKK och så vidare. Så hamnade ju tidningen i ett väldigt speciellt läge där Holmér försökte bromsade hela, va? Medan Kristina tyckte att ja, nu måste vi skriva att det är, nu vet ju vi att det är PKK och alla andra börjar skriva om PKK. Ska, ja, men ska inte då vi också kunna göra det? Och medan Holmér då försökte ju från sitt håll få oss att vänta så länge som möjligt med att publicera uppgifterna om att det var PKK som var huvudspåret. Det visade ju sig då i det läget hur komplicerat och hur idiotiskt det är att gå in i ett sånt här arrangemang. Där man, nej men nu gjorde ju Kristina det enda rätta, att hon bestämde ändå det, att det här, nu måste vi publicera det här. Och det var ju egentligen emot då hans önskan, så att säga, Holmérs önskan. Men det var ju tvunget att bli på det sättet, så att man på det viset i det läget bröt den här överenskommelsen.
Har du varit med om något liknande, någon liknande överenskommelse senare? För att jag har inte lagt märke till någonting som har kommit ut i ljuset i alla fall, men det här låter ju ganska unikt, eller vad säger du?
Ja, alltså den parallell som man möjligen kan se, det är väl SVTs samarbete med statsminister Göran Persson på 90-talet var väl det. Då deras politiska kommentator Erik Fichtelius träffade Persson, jag tror att det handlade om 100 timmar minst eller någonting sånt, under statsministerperioden då från 96 och framåt. Och det är väl det närmast jag kan komma att tänka på som påminner i alla fall om DNs upplägg, så att säga. Men det här med SVT och deras samarbete, får man väl nästan kalla det då, med Persson, det var ju inte oproblematiskt, därför att samtidigt som intervjuerna spelades in så kommenterade Erik Fichtelius dagspolitiska frågor i Aktuellt, var det väl. Det borde kanske SVTs ledning, tycker man så här i efterhand i alla fall, ha försökt att förhindra, därför att det blev ju en liten trovärdighetsfråga och Fichtelius blev ju misstänkliggjord där. Alltså man frågar sig, höll han inne med någonting från de här intervjuerna när han satt och kommenterade nyheterna, så att säga, på det politiska området? Och det var lite onödigt, kan jag ju tycka, så här att han hamnade i den situationen.
Nej, men som sagt, det blir ju ett trovärdighetsproblem, och ja, men att man sitter lite på två stolar. Du ska granska politiken och makten, och samtidigt så sitter du mer eller mindre i knät på en politiker som du ska göra ett personporträtt av. Det är klart att det blir ju inte, ja, det ser konstigt ut utåt, gör det absolut.
Ja, alltså man kan ju dra då en liten parallell till DN på det sättet att till DNs försvar kan man ju säga att redaktionsledningen i alla fall höll isär de här olika rollerna. Så Ann-Marie Åseden, hon hade ju ingenting med den dagliga rapporteringen om Palmemordet att göra i alla fall.
Nej, precis.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Men det är ju lite märkligt också om man tänker SVT och Sveriges Radio som ändå men de håller ju oftast väldigt hårt på integritet och sånt här. Du får inte nämna ett produktnamn ens utan att säga att det finns massa andra produkter i samma genre som också är bra och så vidare. Det känns ju konstigt att man går i en sån fälla, känner jag.
Ja, det positiva tycker jag då med SVTs samarbete med Persson, det var mer efterskörden. Det resulterade i, tycker jag, väldigt spännande dokumentärprogram och så vidare. Va? Och sen framför allt att man via, tror jag, Södertörns högskola offentliggjorde allt material ganska snabbt faktiskt. Jag tror att det var 2010, 2011 eller någonting sånt. Alltså bara 4-5 år efter att Göran Persson hade avgått som statsminister så läggs alla de här 100 timmarna ut i princip ord för ord och görs tillgängligt för forskningen till exempel. Och det tycker jag var en helt fantastisk, vad ska man säga, spin-off-effekt av det samarbetet, det måste jag säga. Och då kan man ju då fråga sig vad har då DN gjort? Och där ställer jag ju mig frågan varför det här materialet som Ann-Marie Åseden då spelade in med Holmér, varför det fortfarande, alltså än idag, 35 år efteråt, är sekretessbelagt. Vad jag förstår så ligger de här intervjuerna, de här banden, på Riksarkivet och är hemliga faktiskt ända fram till år 2023. Och det tycker väl jag är lite märkligt då, inte minst mot bakgrund av att Palmeutredningen är nedlagd och det materialet ju i alla fall delvis har börjat komma till ytan och släppas, så att säga. Att då DN som tidning som normalt då kräver öppenhet av andra aktörer, så att säga, självt, att tidningen själv då, så att säga, har lagt sekretess på det här materialet, det är för mig, ja, det är närmast oanständigt faktiskt. Jag kan inte hitta något annat ord, alltså, för att jag förstår det inte helt enkelt. Alltså, tidningen äger väl, antar jag, det här materialet fullt ut och skulle ju kunna vilken dag som helst helt enkelt öppna det här materialet för alla de som är intresserade av Palmemordet helt enkelt.
Ja, jag tänkte ju fråga dig om du kan se någon rimlig anledning till det, men du besvarade ju det själv där, att du har svårt att se något sånt, vad jag förstår.
Ja, jag har faktiskt svårt att se varför det ska vara sekretessbelagt än idag och hållas hemligt i 37 år. Jag menar, det är ju knappast några statshemligheter vi talar om.
Nej, precis. Och att det skulle vara till men för exempelvis Hans Holmér. Jag tänker att en person som numera är avliden, det kan inte göra jättemycket skada för honom som person i alla fall, utan möjligen efterlevande. Men jag tänker att det var ju inget problem när Palmeutredningen lades ner och man pratade om en avliden person som misstänkt mördare. Så att jag tänker att, nej, jag får inte heller det där rimma riktigt faktiskt.
Nej, jag undrar hur en sådan som Peter Wolodarski, den nuvarande chefredaktören, tänker kring det här. Han kanske inte ens är medveten om den här frågeställningen. Jag vet inte. Men det skulle vara väldigt intressant att höra hur han ser på det här. Med den syn som jag vet att han har på öppenhetsfrågor, offentlighetsprincip och så vidare.
Men jag tänkte på en sak, för att du skrev ju till mig för ett tag sedan om ett citat, och det handlar om att sanningen om mordet på Olof Palme, om den kommer fram så kommer den att skaka Sverige i sina grundvalar. Och det här är ju någonting som Många har spekulerat i vad det skulle kunna handla om och vad Hansson mer avsåg med det. Och vissa har till och med sagt att det har inte yttrats överhuvudtaget, utan det här är bara någon slags modern myt som uppstått. Men du har ju lite mer info om det här, för det här skulle kommit från DN 86 och då sitter ju du på DN.
Ja, jag kan säga att jag har nästan ett par gånger varje månad så har jag väl reagerat på det här när det har dykt upp, som du säger, i olika poddar och i olika forum och så vidare, så har folk relaterat till det här, och det har ju lett till våldsamma konspirationsteorier om att Hans Holmér skulle dölja någon stor sanning då förstås, som inte skulle få komma fram och så. Nej, men jag kan berätta, jag ska berätta hur det har gått till och varför det har blivit så här. För jag tycker att det har ett stort intresse att man kan, vad ska man säga, lösa upp såna här mytbildningar då. Det var så här att jag tillsammans, och det här måste man veta tidpunkten. Vi är nu i slutet av augusti 1986, närmare bestämt den 24 augusti. Då är det ännu inte, så att säga, bekräftat officiellt att huvudspåret är PKK. Det kommer senare, bara några veckor senare. Utan då är det huvudspåret som det handlar om. Jag och Rolf har ingen aning om det här arrangemanget som vi har pratat om. Utan vi vill göra en intervju med Hans Holmér. Så vi åker till polishuset och träffar honom. Han ställer upp för en intervju den 24 augusti. Och vi blev besvikna. Han var ju inte, vi hade inte räknat med att han skulle tala om vad som kunde dölja sig bakom huvudspåret. Det trodde vi inte, men vi trodde kanske att vi skulle få lite mer. Så vi fick väldigt, väldigt lite av honom. Alltså det blev en ganska intetsägande intervju, och rubriken löd så, vi publicerade det här dagen därpå den 25 augusti, rubriken löd så här: vi anar motivet, säger då Holmér då, vi anar motivet. Och när jag nu läser det här igen, det har jag inte gjort på alla dessa år då, men så ser jag ju att vi ställde då en fråga som kommer lite nära ändå den här frågeställningen om att landet ska skakas. Frågan är så här som vi ställde till Holmér: kommer upplösningen, när motiv och gärningsmän blir kända av allmänheten, att vålla stor uppståndelse och kännas besvärande? Exakt så ställde vi frågan till Holmér. Och då svarar han så här, och jag citerar: det kan säkert komma fram omständigheter som är besvärande, men sanningen ska fram. Det förekommer inga försök att dölja sanningen, svarar han så på den frågan. Men mer än så är det inte egentligen i den här texten. Men vad som sen hände, för att Rolf och jag var inte alls nöjda med det här. Det var en ganska tam intervju och vi var lite besvikna och lite molokna. Så att dagen därpå så sätter vi oss på varsitt håll och börjar ringa runt till olika poliskällor som vi hade då och tala med de här anonymt. Och det här leder till en uppföljande artikel då som är publicerad den 26 augusti. Och baserat på de här anonyma poliskällorna så skriver vi en ingress som är, som jag minns det och som jag ser nu, ganska hårt vinklad. Kan man nog erkänna. Men så här lyder ingressen då till den här uppföljande artikeln. Så skrev vi så här: upplösningen av mordet på Olof Palme kommer att ställa den svenska regeringen på utomordentligt svåra prov. När motivet blir känt för allmänheten får det omedelbara inrikespolitiska följder, och det påverkar också Sveriges förhållande till omvärlden. Det här var en sammanfattning, alltså, som byggde som sagt på de här anonyma poliskällorna. Och i grunden då så var det alltså PKK-spåret som man jobbade med och som då skulle kunna få, som våra källor då trodde, den här typen av ganska då besvärliga och omfattande följdverkningar för Sverige. Men ingenting om att Sverige skulle skakas i dess grundvalar. Så riktigt, så allvarligt var det inte. Men ändå, det var i den riktningen så att säga.
Så att själva citatet, eller det som senare har framstått som ett citat, att om lösningen på mordet kom fram skulle Sverige skaka i sina grundvalar, det har aldrig uttryckts helt enkelt, det har aldrig uttalats.
Nej, det har aldrig uttryckts. Utan varför det har blivit så, det har jag försökt att ta reda på. För att någonstans måste det ju liksom emanera från just den här formuleringen. Jag tar den igen då, så här, om sanningen, om mordet på Olof Palme kommer fram, så kommer den att skaka Sverige i dess grundvalar. Men jag har ju hittat ursprunget till den formuleringen. Och då får man gå tillbaka till 25-årsdagen efter mordet, alltså 2011 blir det väl. Och gå tillbaka till Sven Anérs, han var ju en av de mer kända privatspanarna. Och han hade en hemsida som, jag tror den hette bara Palmemordet. På den hemsidan, den här dagen, någon dag där innan 25-årsdagen, januari, 12 januari 2011, så är det en man som heter Sixten Dahlin, och jag vet inte vem det är. Men den här Sixten Dahlin skriver, som jag kan tolka det, alltså en artikel på Anérs hemsida. Och i den artikeln så står det så här då. Alltså han målar upp bilden av att det här är ett planerat mord av en grupp, och sen står det också lite försåt, media och ledande politiker har avstått från att kommentera de här uppgifterna om att det skulle ligga en planering bakom det här mordet. Men så kommer det så här, nu citerar jag Sven Anérs hemsida: skälet kan vara det Hans Holmér uttalade i en DN-intervju 1986. Och sen kommer det här citatet om sanningen om och så vidare. Va? Och sen fortsätter det så här. Vad visste Holmér som han tog med sig i graven 2002? Frågetecken.
Det var en klassisk Sven Anér-formulering, får man väl säga. Han uttryckte sig ganska drastiskt i bloggen där, eller hemsidan.
Minst sagt. Men så fortsätter den här artikeln att spekulera om att Holmér visst inte var i Borlänge, han var i Stockholm och hans chaufför har skjutsat honom hit och dit, han har åkt förbi mordplatsen och såna här saker. Det här som vi har hört många gånger, alltså att Holmér då skulle ha ljugit om sin vistelse i Borlänge och allt det där. Så att det blev som en stor konspirationsteori. Det här är det enda stället där jag har hittat någon som har formulerat sig exakt så här då. Så att jag tror att Sven Anér bär en viss del av skulden till att det har blivit på detta viset. Sen har jag förstås tänkt igenom, kan det finnas någon annan DN-intervju från 86 där Holmér skulle ha sagt det här? Men det kan jag utesluta. Det finns inget annat ställe eller i något annat sammanhang där han har sagt så här överhuvudtaget. Så att det bygger på de här artiklarna som jag och Rolf skrev.
Refererade man inte till det här uttalandet i, var det KU-förhören eller någonting? Att man sa att det påstås att du har sagt någonting som att Sverige ska, ja men, att det ska bli, ja, skaka sina grundvalar. Någonting åt det hållet, eller är jag helt ute och cyklar där?
Nej, Tobias, du är inte alls ute och cyklar. Jag har försökt att titta på det också. Alltså, på en av de här utfrågningarna på KU, konstitutionsutskottet, så är det nu kommer jag inte ihåg, det är en kvinna där, jag tror hon representerade dåvarande Folkpartiet, som frågar en ganska besvärad Holmér, får man lov att säga, där, som utfrågar, då frågar hon så här, du har på en presskonferens sagt följande, och då, men då är det ju inte just det här citatet, utan då säger hon så här att du har sagt på en presskonferens att när sanningen kommer fram förändras samhället i grunden. Så att det är en liten annan formulering, men det är ju lite samma, det är ju samma tema där, förändras samhället i grunden, skakar i dess grundval. Men mig veterligen så har inte Holmér sagt det här på någon presskonferens. Jag kan ju inte svära på det, för jag har inte gått igenom alla presskonferenser på det sättet. Men jag tycker att man skulle, det är så pass anmärkningsvärt så att det skulle ha avsatt andra spår. Så min teori eller min gissning är att även det här härstammar i alla fall från från de här artiklarna, fast i tiden, nu ska vi se här, när var KU före? De ligger ju i tiden långt, långt före Sven Anér, så att långt innan, det kan ha varit 88, 89, någonting så.
Ja, men där någonstans, ja. Så i så fall var det ju före Sven Anér, men det som du säger, det är ju inte samma ordalydelse, utan det låter ju mer som att hon, alltså jag tolkar det som att hon försöker dra sig till minnes det här citatet, som ju jag trodde var äkta, så att säga, men nu har vi konstaterat att det är i alla fall inte DN86 som har presenterat det här påstådda citatet, och förmodligen inte presskonferenserna heller, för då skulle ju fler journalister både minnas då, förhoppningsvis ha det nedskrivet eller till och med på band och sådär ju.
Ja, hade han sagt så på en presskonferens så hade det blivit en ganska stor uppståndelse kring det. Det är ganska säker på det. Så att, och det finns inga sådana spår alls. Så att, nej, jag tror vi har ringat in det ganska väl det här alltså nu. Alltså att det, jag tror tyvärr att det är Rolf som mina artiklar som det här härstammar från.
Ja, det är kul, för vi har ju en liten serie som vi kallar för Mytmosarna, där vi försöker plocka upp sådana här mytbildningar i Palmeutredningen och gå till botten med dem. Och det här blev väl lite Mytmosarna i miniformat när vi lyckades ta reda på ursprunget i alla fall till den här så berömda, det berömda citatet som aldrig var något citat.
Nej, precis.
Men då, i och med att du jobbat så pass länge inom DN och också med Palmemordet i olika former då, finns det någon person som du vid tillfället när denne blev misstänkt tyckte var lite speciellt intressant, om man säger? Jag tänker, ja men Victor Gunnarsson, Christer Pettersson, jag vet inte, Christer A som vi kallar honom då, kanske också dök upp där. Finns det någon som brände till lite extra när den presenterades av spaningsledningen, tänkte jag säga?
Inte brände till extra, det kan jag inte säga, men jag tycker ju så här att Man måste titta på utförandet, alltså genomförandet av mordet. Och min bild av den här mördaren, det är ju att det är en ganska erfaren skytt, alltså en person som är van med vapen, som vet var man placerar ett revolverskott av det här slaget. Det går ju inte att komma ifrån att det var ett direkt dödande skott och att det satt på ett, ja, ur dödandets synvinkel idealiskt ställe på kroppen. Och jag tänker också på hela sättet att närma sig paret bakifrån. Mördaren lägger sig som man kan utgå från, tycker jag, vänstra hand på Olof Palmes vänstra axel för att så att säga hålla honom lite stadig, va, när man siktar in revolven. Och då tänker jag så här att för en revolverskytt så ska man ju igen, eftersom rekylen är så kraftig, så ska man ju egentligen stå med rak arm. Men det har ju inte mördaren kunnat göra här, utan håller man armen utsträckt så att säga på vänster axeln, så kan man inte ha armen, den högra armen, och skjuta med den och ha den utfälld. Därför att då borras pipan in i kläderna, i rocken på Olof Palme. Så att mördaren har alltså fått stå med böjd högerarm när han skjuter. Och det går ju att skjuta på det sättet. Men då tänker jag redan där, så tänker jag så att ja, okej, det måste ju vara en person som vet, känner till den här rekylen och vet hur man ska hantera det här vapnet. Och också att man har det här avståndet på någon decimeter minst mellan pipans mynning så att säga och rocken. Är ju också rätt så intressant att fundera på. Det betyder att den här personen förstår att man inte kan komma närmare kanske. Då skulle man kunna haka in i kläderna och fastna med revolvern. Man skulle riskera att det sugs in kroppsrester så att säga, eller blod eller vad det kan vara, in i pipan och så. Så där har jag funderat att allt vi vet om själva genomförandet och det här vapnet och så vidare tyder på att det är en person som till och med kan vara utbildad i skytte, så att säga, vet vad han gör och kanske till och med har kunskaper om kroppens anatomi, va? Alltså till och med det. För jag har tänkt mycket på det här andra skottet. som jag menar, alltså jag tror det var riktat mot Lisbeth. Man har ju funderat på, kan det ha varit riktat? Även det har varit riktat mot Olof Palme. Kan det ha varit ett vådaskott? Men jag lutar ju starkt åt att det var ett avsett för Lisbeth Palme. Och tittar man då på att det är i princip då riktat mot samma område på kroppen. Och man skulle alltså kunna hävda här, tycker jag, att även skott nummer två, trots att det missade, så var det ett välriktat skott. Vilket också då tyder på att här är det en person som vet hur han gör, så att säga, alltså en van skytt. Har man det här som utgångspunkt, för det här är min utgångspunkt när man funderar på vem som kan ha gjort det, så då faller ju en hel del av de här personerna som du tänker på, faller ju bort faktiskt. Kanske redan där, och då tänker jag på en sån kanske som Stig Engström, jag tänker på en sån som Christer Pettersson, som ju inte var, vad vi vet i alla fall, några vana vapenmänniskor. Man har ingen stor erfarenhet av revolver, vad vi vet. Så att lite så tänker jag när man försöker tänka, föreställa sig vilken typ av person som kan ha gjort det här. Sen menar inte jag att det behöver vara någon yrkesmördare i den meningen att en människa som har skjutit många människor och som blir lejd eller så, behöver inte alls vara så. Utan det är väl snarare så att om man har det här som utgångspunkt så kan man mycket väl hamna i svenska kretsar naturligtvis. Men när det gäller folk som har en vana vid den här sortens vapen, så att säga. Så tänker jag. Christer A var ju en person då som möjligen skulle då kunna passa in i den här bilden som jag målar upp nu då, av den mördare, eller den som jag ser framför mig. Men det finns mycket annat som talar emot Christer A naturligtvis, inte minst att skulle han verkligen ha använt ett registrerat, licensierat vapen i ett sånt här sammanhang, det förefaller ju väldigt osannolikt, tycker jag. Man skulle ju lätt kunna spåra upp honom och så vidare. Samtidigt är hans historia om hur han har sålt det här vapnet väldigt svårt också att ta till sig egentligen, tycker jag. Så att jag tycker att om man nu ska försöka värdera de olika personerna som har varit uppe, så tycker jag väl ändå att Christer A hamnar i en liten grupp för sig, eller han hamnar nästan ensam i den gruppen som kanske lite intressantare i alla fall än många av de andra.
Men det närmaste vi har kommit en lösning på Palmemordet före 2020 då, det måste ju ha varit Christer Pettersson som faktiskt dömdes i en instans också ju. Hur tänkte du kring det vid den här tiden, och hur gick tanken om Christer Pettersson som en möjlig mördare? Jag menar, med tanke på, som du säger, avsaknad av vapenerfarenhet och hans person då med alkoholmissbruk och liknande.
Ja, alltså det var ju naturligtvis många som trodde att det var Christer Pettersson som hade gjort det. Jag tillhör väl de som aldrig har haft någon egentlig favoritmördare eller favoritlösning eller så. Jag har försökt att inte ha det helt enkelt, för jag vill liksom stå fri i tanken på det sättet. Så att jag har väl aldrig riktigt trott på honom, det måste jag säga. Och det har jag inte gjort. Och det beror nog väldigt mycket på att jag har svårt att föreställa mig att han skulle kunna planerat, alltså det behöver inte vara så väldigt planerat i och för sig, men ändå, det kräver ju lite planering under den här kvällen i alla fall. Man ska hämta ett vapen, man ska följa efter paret, man visste ju inte att de skulle gå just här och så vidare. Så det kräver ju ändå en del förberedelser, och jag undrar om han var i det skicket och var den typen av person som skulle liksom kunna se så mycket längre än närmsta timmen, om du förstår vad jag menar. Så jag tror inte, så därför passar inte han riktigt in som typ för mig. Han gör inte det ens.
Och det som gjorde honom till en bra typ, som de sa då, det var ju att han
begått ett dråp tidigare, men det var ju med bajonettdådet. Det hade ju ingenting med skjutvapen att göra, så att han möjligen visade att han har ett våldskapital, men därifrån till att så att säga göra ett med brott mod ha ihjäl landets statsminister, som du säger, med viss planering, det kanske inte det som jag känner att jag tror allra mest på. Det verkar ju som att vi har ungefär samma tankar där då.
Ja, nej, det var ju stickvapen som det handlade om för honom, som du säger. Det är mycket hans liv, alltså hans sätt att tillbringa dagarna och så vidare. Jag får inte ihop det helt enkelt. Alltså, fick inte ihop det heller tidigare. Sen så, som sagt, så svårt att komma runt det här utpekandet samtidigt som Lisbeth gjorde. Alltså, det är ju det som finns, och det var ju det enda som fanns i Christer Petterssons fall.
Hur går det att förklara, anser du, att Lisbeth pekar ut Christer Pettersson och säger sig vara fast övertygad om det?
Nej, men alltså, det är ju, vad ska jag säga, det. Jag tycker hon gör det ändå med en på ett så övertygande sätt, så att det känns genuint. Det är väl ungefär det jag har tyckt och känt. Att det finns någonting där. Men jag menar, sen rent juridiskt så räcker ju inte det, så att säga. Men om man nu tänker bara på hur hon reagerade, vad hon har sagt till nära och kära och bekanta efteråt, och till åklagare under den här konfrontationen och så vidare, så är det mycket som talar för, tycker jag, att hon verkligen upplever någonting särskilt i den här konfrontationen. Och sen är det lite intressant att hon, jag tror att när hon då har sett honom i tingsrätten, så blir hon liksom ännu mer övertygad om, på något vis, att det skulle kunna vara han som hon har sett. Men det är svårt att resonera kring det här, men det finns någonting i hela utpekandet som ändå jag tycker är ganska övertygande, som sagt.
Något som kanske är lättare att resonera kring utifrån din yrkesroll som journalist, det är ju det som jag har reagerat mycket på. Det är ju kanske framförallt TV3 och Christer Pettersson då, som hade ett nära samarbete där Christer nästan erkände att han mördat Palme, och han blev någon slags dokusåpakändis nästan där han i trean där. Och Robert Aschberg har i Min sanning SVT sagt att allt det där var väl kanske inte riktigt vad det såg ut att vara. Hur ser du som journalist på det här, om vi kallar det ömsesidiga utnyttjandet?
Ja, men det var ju ett spektakel, och jag tycker att han blev utnyttjad på ett, ska man säga, ett mycket obehagligt sätt, tycker jag ändå. Det är en person på samhällets botten som han ju befann sig ändå, och som ändå, ja, vi vet att han hade behov av pengar, att han hade behov av droger och så vidare och så vidare. Och detta utnyttjas då fullt ut för att pressa fram ett erkännande, så att säga. Alltså det är ett spektakel, och det, ja, jag tycker det är lite vämjeligt, så att säga. Det var inte massmediernas bästa stund, om jag säger så.
Nej, det delar vi absolut åsikt om. Jag känner ju det är inte så att Robert Aschberg bestämmer alltid de där programmen förmodligen, men det var ändå han som gav uttryck för att när man tog in då och gjorde ett lögndetektortest med Christer Pettersson, och det här var efter att Pettersson hade kommit ut från anstalt, så han skulle tydligen vara ren då. Så tog man in en Uno Undeutsch som enligt Robert Aschberg hade en så att säga track record att frikänna 80% av dem som blev utfrågade då, och Christer Pettersson blev ju också så att säga frikänd av den här lögndetektorn, om vi kallar det så. Medan när, nu ska vi se här, de gjorde ju ett till, var det möjligen med Sigge Cedergren? Då fick man ju andra resultat, och då påstår ju Aschberg att man tog in en polygrafist, eller vad vi ska kalla det, som hade mer till uppgift att fälla då. Så att det känns, jag tycker det känns spekulativt, och också att man framställer det för för tittarna, eller framställde det för tittarna vid den här tiden i alla fall, som att det här var ju, ja, men helt legitimt.
Jo, nej, som sagt, det var ingen högtidsstund för medierna, det tycker jag inte.
Hur hanterade ni Christer Pettersson? Försökte ni komma till intervjuer med honom efter det frikännande till exempel? Jag vet, Expressen, Aftonbladet och kvällstidningarna var ju ganska heta på det här, men hur gjorde ni på det än?
Ja, jag minns ett sånt försök, och slutade inte så lyckligt för tidningen. Jag vet, jag tror han skulle ha 5000 spänn för att ställa upp, och han tog pengarna och stack i princip, så att det var ju inte så mycket.
Ja, just det.
Ja, så gick det till.
Ja, så gick det till. Jo, men det känns mycket Christer Pettersson, får man väl ändå säga, det man har lärt känna av, eller lärt känna, men det man har sett av honom.
Men som tur var bara en 5000 i sammanhanget. Det var ju små pengar i förhållande till vad TV3 och Aschberg betalade, man säger så.
Men jag tänkte att vi skulle titta lite framåt också. Då kan vi gå från Christer Pettersson till Christer Petersson här. Vi fick ju något som kom att påminna om en lösning, eller i alla fall ett avslut på Palmeutredningen 2020. Och så hur reagerade du på det här? Hur kände du inför den påstådda lösningen?
Jag var ju väldigt förväntansfull, som naturligtvis som alla flesta svenskar var, och med tanke på vad Pettersson hade sagt och utlovat och så. Och jag, liksom alla jag känner i min bekantskapskrets, upplevde ju det här som ett stort antiklimax, hela tillställningen. Och jag blev ju oerhört besviken. Och också förbannad faktiskt på det sätt som man hängde ut en avliden person på. Liksom. Och det var inte värdigt svenska rättsväsendet på något sätt att bete sig så här. Jag blev faktiskt väldigt förvånad att man gör så utan att ha egentligen, jag vill säga, inte tillstymmelsen till ett ordentligt bevis, knappt indicier, utan egentligen så byggde det allra mesta på att han råkade befinna sig nära brottsplatsen, så att säga, eller i stort sett på mordplatsen då. Det är ju det handlar om egentligen enbart, och så en väldigt, väldigt stor besvikelse, måste jag säga.
Och jag tänker ju, det sitter man som du gjorde, eller som du har gjort mycket på DN och sådär, om ni skriver ut namn, kanske publicerar bild och skriver en så att säga misstänkt historia om vad den här personen hittat på, så blir det ju konsekvenser av det. Men här blev det ju inte några reella konsekvenser. Det blev kritik från JO, vill jag minnas, men i övrigt så det var inte tal om varken tjänstefel eller annat, vad jag förstår. Jag tycker det känns ju konstigt om media, så att säga, skulle straffas hårdare än polisen när man publicerar namn och bild och, ja, men misstänkliggör en person.
Nej, men hade man haft någonting på honom, så hade det varit rimligt kanske rent av att namnge honom och gå fram så här. Men när man inte hade det, så blir det ju en väldigt speciell situation. Men vad jag saknade också, det var ju ett ordentligt avslut. Nu la man ju ner utredningen utan egentligen att presentera någonting om varför man lägger ner utredningen. Och jag hade förväntat mig att man skulle skriva ihop någonting om varför man hade, hur man hade kommit till den här punkten där man då inte såg någon möjlighet att komma vidare. Va? Men det fanns ju inget sånt avslut, utan det var bara 2-3 rader på en blankett i princip, och sen var det nedlagt. Och det måste jag säga, det tycker jag inte heller är acceptabelt egentligen. Alltså jag funderar väldigt mycket på varför man gjorde så, varför man inte kunde sammanfatta de sista årens, eller om det var fyra, fem år som Christer Pettersson var ansvarig, sammanfattat det på något övergripande sätt i alla fall, vad man hade gjort och att man hade vänt och vridit på alla stenar och kommit fram till att ja, det var det här som återstod, de här misstankarna då mot Skandiamannen. Men ingenting av det slaget. Och jag tycker också att nu när vi ser liksom vad som finns och i utredningen, vad man har gjort i utredningsväg då när det gäller Skandiamannen, så hade man ju mycket väl kunnat komma till den rakt motsatta slutsatsen, tycker jag. Att nu har vi konstaterat, nu har vi utrett den här mannen i 3 år eller 4 år eller vad det nu var. Och vi har inte hittat någonting som talar för att han är skyldig. Vad är då konsekvenserna av det? Ja, min slutsats är i alla fall, ja men då har ju rimligen de misstankar som kan ha funnits från början försvagats i alla fall. Men det fanns ju ingen sånt resonemang överhuvudtaget. Så att här måste jag ju säga att man blir också besviken på riksåklagaren faktiskt, att hon inte haft bättre styrning av det här, det måste jag säga.
Och någon som var, eller två stycken som var väldigt på det här tåget med Stig Engström, det var ju först och främst Lars Larsson som släppte boken Nationens fiende och gjorde en, tycker jag, föredömlig sammanställning av spåret Stig Engström eller Skandiamannen då. Och sen var det ju Thomas Pettersson som tillsammans med magasinet Filter då slog upp det här stort runt 2018. Och ja, det slogs upp så stort och blev så pass framgångsrikt i alla fall att Thomas Pettersson, som har varit gäst i podden flera gånger här, vann en guldspade för det här. Alltså, ett, ja men vad ska vi säga, ett av Sveriges mest respekterade journalistiska pris för grävande journalistik kan vi säga. Men du där, Bo, du argumenterade i Dagens Media, såg jag, för att ja, det kanske inte var 100% rätt att ge Thomas Pettersson en guldspade för det här. Kan du förklara varför du resonerade så?
Ja, jag ska försöka det. Men då måste man veta att jag då var med, inte bara grundade föreningen Grävande Journalist, jag var med och startade Guldspaden, var med och skrev själva statuterna som det heter, alltså på vilka villkor som det här priset ska delas ut, alltså vilken verkshöjd som ett journalistiskt arbete bör ha nått för att det ska belönas, så att säga. Alltså jag har ju den bakgrunden, så vad jag reagerade på utifrån den utgångspunkten, alltså att vad kräver nu statuterna? Så står det i dem väldigt tydligt att det här arbetet som då man ska överväga, som man överväger att belöna, det ska vara utfört på ett självständigt sätt. Och jag tyckte inte att det här arbetet var det. Det hade skett alltså i nära samarbete med polisen, i ett nära utbyte med polisen. Och Filters redaktör Mattias Göransson, han berättade ju själv vilka hänsyn man hade tagit till polisens arbete inför publiceringen av Thomas Petterssons arbete. Och att man hade väntat, jag men inte missminner mig, som jag berättade, att man hade väntat ett halvår med sin egen publicering för att polisen skulle, ja, om de skulle komma i fatt eller vad det nu var, men alltså att polisen skulle få arbeta i lugn och ro. Och det här är för mig liksom någonting som går stick i stäv med ett självständigt journalistiskt arbete. Men jag vill se det i det här prissammanhanget, alltså jag vill inte liksom ta ifrån Thomas Pettersson den insats han har gjort, och jag tycker snarare kanske lite synd om Thomas. Han har gjort ett arbete under många år. Han har kommit fram till någonting som absolut har ett stort allmänintresse. Det är inget snack om det. Och eftersom han då pekar på en möjlig gärningsman på ett sätt som man kanske inte riktigt hade gjort på samma sätt tidigare. Och han hade tagit vidare Lars Larsson slutar, kan man säga, och fortsatt det här och lagt till en del intressanta omständigheter. Till exempel Skandiamannens bekantskap med den här vapensamlaren som jag tror man inte kände till tidigare. Där det kommer fram en del nya uppgifter. Men i händerna på Filter och Filters redaktör, som då påstår att det här nu är inte bara en möjlig förklaring till Palmemordet, utan det är lösningen med stort L, så blir det fel. För det är det inte och kan inte vara, med mindre än att du då bevisar som journalist att det är lösningen, och det hade man inte gjort. Så att jag tycker lite synd om Thomas Pettersson på det sättet, om du förstår vad jag menar.
Blev han så att säga kidnappad av den här rubriken då, som kanske inte var hans egen? Är det lite så du tänker, eller?
Ja, rubriken, och jag menar inte bara rubriken utan det sätt också som chefredaktören där har presenterat i olika sammanhang. Det är ju inte bara i filter och så, utan det skulle ju också den här guldspadjuryn som jag då har suttit i själv och vet hur man normalt jobbar och så, skulle ha tagit hänsyn till presentationen av det här arbetet och vägt in, tycker jag, att man har gått så långt som man har slagit fast att detta är nu sanningen om mordet. Det är ju ett otroligt långt steg från Thomas arbete, så att säga, till det konstaterandet. Och det gjorde man inte, man tog inte hänsyn till presentationen, och det var också, tycker jag, ett fel. Så att ja, jag hade många synpunkter där, men ja.
Men jag tänkte på det här, för att i och med att vi har hittat eller fått ett avslut i alla fall på Palmeutredningen, så har ju också det börjat lämnas ut mycket mer dokument. Men du hade en liten intressant historia kring det här med varför det helt plötsligt blev svårare att få ut dokument som inte var väldigt, väldigt maskade till exempel. Hur kan du berätta där?
Ja, alltså det började ju, jag högg på dokumenten i stort sett från dag ett efter presskonferensen då i juni. Så jag gick in med mina beställningar eller begäran om handlingar omedelbart och tyckte att jag fick ut ganska intressanta dokument till en början och så vidare. Men sen hände det någonting det är för ett år sedan precis, alltså oktober, november 2020, så märkte jag plötsligt att maskningarna ökade dramatiskt och väldigt konstiga maskningar. Så att vid ett tillfälle, och då var jag uppe på polisen i polishuset och tittade på några handlingar på plats, så att säga. Och då hade jag fick kontakt med en av de jurister som jobbar där, och jag passade på då att ta upp det här och undrade bara lite stillsamt om de hade fått några nya direktiv, eftersom jag då hade sett den här mer restriktiva sekretesspolicyn, som jag upplevde. Och då fick jag bekräftelse på det, att jo, vi har fått då, den här juristen då sa det som så, att vi har fått nya direktiv om hur vi ska hantera. Vi ska tillämpa sekretesslagstiftningen striktare än vad vi har gjort hittills de här första 4-5 månaderna. Vad det besked jag fick, och då frågar jag förstås varför det har gått ut nya direktiv. Och då säger den här personen ordagrant: vi vill undvika pusselläggande, säger den här personen. Vi vill undvika pusselläggande. Och jag måste säga att jag blir då väldigt häpen förstås. För att lägga pussel, journalister lägger pussel, ja, privatspanare, vad man ska kalla det för, alla gör ju analyser av ett sånt här material. Man tar ett dokument och sen ser man, ja, vad leder det här dokumentet till för frågor. Vad har jag i övrigt för de här dokumenten och vad kan jag få ut? Vad ska jag nu begära fram för att försöka se vad det här handlar om och vilka slutsatser man kan dra? Alltså det vill säga, ett helt normalt journalistiskt researcharbete kallar den här personen för pusselläggande. Så direktiven, som jag tolkade, och ingen har liksom sagt emot mig egentligen när jag har försökt att diskutera det här vidare, har gått ut på att man har sett tydligen då att journalister eller andra, jag vet inte vilka man syftar på, har fått, att man då har fått ut mer än vad de uppenbarligen tycker där att man ska få ut. Och då har man kallat det här för ett pusselläggande, medan jag tycker då förstås att Det är så här man jobbar. Man tittar på olika dokument, man drar slutsatser och man måste kunna göra det. Medan sekretesslagstiftningen, det kan inte vara meningen att den sekretessparagraf som man oftast använder här, det gäller ju enskilds då personliga, om det är någon skada och men för en enskild. Och då måste man ju titta på de enskilda dokumenten var för sig. Man kan ju inte göra någon sorts övergripande bedömning, tycker jag. Alltså det blir väldigt, väldigt egendomligt. Så att jag ifrågasätter mycket starkt om det här verkligen kan rimma med praxis, så att säga, hur man hanterar en sån här sekretesslagstiftning. Så att jag skulle ju önska att justitieombudsmannen tittar på det här, gör en ordentlig granskning av hur den här hanteringen har gått till så här långt. Alltså för att det är en väldigt viktig sak. Dels handlar det om vår starka svenska offentlighetstradition, offentlighetsprincipen handlar om ytterst. Det handlar om framtida forskning kring Palmemordet. Alltså det är så mycket viktiga demokratiska andra värden som står på spel här. Och är det så då att man, som man har gjort, menar jag, fått nya direktiv att man ska maska mer, att man ska tillämpa det här striktare, så går det ju det definitivt ut över möjligheterna på sikt för framtida historiker och andra journalister som kommer att ägna sig åt mordet, att få fram mer uppgifter om det här. Så att det är en väldigt allvarlig sak, tycker jag faktiskt.
Verkligen, jag reagerar precis likadant och likadant både. Vi har pratat med Jonas Nyman bland annat som håller i en grupp där man försöker så att säga crowdfunda då så mycket som möjligt av utredningen och få ut den och göra den eller tillgänglig för allmänheten. Och han säger precis samma sak och likadant våra egna researchers har ju också märkt detta. Det som vi dessutom har märkt är att du kan, två olika personer kan begära ut samma dokument och få olika maskning, vilket ju också då på något sätt, man verkar inte vara konsekventa i maskningen i så fall, för det som ena gången ansågs vara till men för enskild person ansågs uppenbarligen inte det när nästa person begär ut det.
Ja, det är en annan sida av saken som också är väldigt allvarlig, alltså att de här, att man, dels handlar det om begränsade resurser hos polisen. Jag tycker det är ett slöseri med resurser att gång på gång, om man får in begäran om samma handling, så gör man en ny prövning, en ny jurist tittar på det här och då blir det ett helt annat slutresultat. Det skiljer sig ju kolossalt mycket mellan, alltså samma dokument då har bedömts på helt olika sätt, och det är ju väldigt, väldigt egendomligt slutresultat av det, så att säga. Och det rimmar ju inte så väl då med, vad ska man säga, svensk rättstänkande, att det ska vara någon sorts lika behandling. För det blir ju som ett lotteri om man har tur eller otur ungefär när man beställer fram de här dokumenten. Man har tur med att det är en person som ser lite mer välvilligt på det, så att säga. Det ska ju vara en enhetlig bedömning, men det är det ju inte idag. Alltså. Det finns ingen enhetlighet i det.
Du som journalist och researcher, har du någon nytta av de här initiativen som har tagits för att göra Palmeutredningen och de dokument som kommer ut därifrån allmänna? Jag tänker Palmemordsarkivet till exempel.
Ja, absolut. Jag tycker det är ett fantastiskt initiativ och jag har haft nytta av det här arkivet, absolut. Jag har i och för sig beställt fram eller begärt ut ganska mycket egna handlingar, det handlar om tusentals sidor. Men mycket av det som jag har fått ut har ju kanske senare då hamnat i, finns ju i arkivet nu i alla fall efter några månader, så att säga. Så, men jag hittar ju då någonting där som inte jag har känt till tidigare. Så att jag tycker det är en stor demokratisk insats som Jonas Nyman med flera gör, så att säga, absolut.
Och med det säger vi tack till Bo G. Andersson för den här gången, men hoppas att vi kan höras igen framöver. För om ni tycker att de här avsnitten varit intressanta kan jag försöka få till ett avsnitt där Bo G. Andersson svarar på era frågor, precis som vi har gjort med vissa tidigare gäster. Jag kan inte i nuläget lova att det går att ordna, men om ni har intresse för ett sådant avsnitt, skriv till poddenpalmemordet@gmail.com eller kommentera tråden om dagens avsnitt i Studio Palmemordet på Facebook. Glöm inte heller att du kan sponsra oss och se till att vi kan göra en ännu bättre podd framöver. Du hittar alla sätt att donera på i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt, besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Tack till Bo G. Andersson för två ytterst intressanta avsnitt. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på den Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har det aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.